Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1979 var året då regerande allsvenska mästarna Malmö FF chockade Europa, gick till final i Europacupen, det som senare döptes om till Champions League. Det ledde hela vägen till bragdguldet.
Och i ishockey här hemma blev det också ett historiskt år. Modo blev svenska mästare för första gången, ledda av legendariske coachen Tommy Sandlin.
Och någonstans där i Örnsköldsvik så, ja, där satt en snart 6-årig grabb som senare skulle bli hela bygdens store son.
Just det, Foppaland, ja. Om honom och mycket annat handlar Sporthuset avsnitt 79.
Och i vår puttrande poddpanel säger vi idag välkommen till
Lena Sundqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Vad hände? Alltså jag satt och kollade på matchen mellan Frölunda och Färjestad. Mm. Arthur Lundsten och du
mycket
kommenterade.
Bra.
Ja, det var fascinerande på många sätt. Och så slutade med att säga att du är glad att du lever.
Ja, vad mer hände? Eller mindre så. Jag är faktiskt fortfarande, det här är ju pinsamt att erkänna, men jag är fortfarande lite
blåslagen.
Ja, och öm. Och
vad hände?
Omtumlad. Det är tur för mig att det är landslagsuppehåll nu. Det är nämligen så att i Skandinavien, på många arenor sitter vi ju och kommenterar våra matcher på en pressläktare. Ganska fritt spelrum. Oftast, eller nästan alltid då, så står jag upp och kommenterar. I Skandinavien sitter man ju hopträngd på läktaren med folk precis bakom en. Så man kan ju inte stå upp, utan man behöver sitta ner.
Och bakom är precis Radiosportens kommentatorspositioner också. Så att det blir inte
glatt. Så Christian Olsson blir ju förbannad om jag ställer mig upp.
Även om han är lång.
Även om han är lång.
Är det inte så att han blänger ganska ofta på en?
Det ser man inte, för han sitter bakom en.
Det känns som han blänger på mig.
Hur som helst, mitt i, jag tror att det är tredje perioden, så händer någon incident så jag känner att jag behöver ställa mig upp lite grann för att se det här ordentligt. Och sen ska jag sätta mig ner. De här stolarna man sitter på är också fällstolar. Så när jag sätter mig ner har ju fällstolen åkt upp.
Aj.
Så jag brakar ju rakt ner i betongen, ut i trappan som går där mellan. Liksom.
Där Frölunda styrelse sitter precis intill också.
Exakt, ja. Exakt. Och Radiosporten bakom. Och spelet pågår ju, så jag ligger ju där på rygg. Det är ganska trångt också på våran position. Arto har i efterhand beskrivit det här som jag tittade lite åt vänster och där låg Lena som en sköldpadda man har lagt på skalet och sprattlade med alla fyra.
Vad ligger du där?
För att ta mig upp. Ja, så det var lite omtumlande. Och så ska man ju helst inte låta det här höras. Och jag ska ju helst fortfarande fatta vad som händer där ute. Men jag tror vi klarade det ganska bra. Det blev tyst en lång stund, för vi var tvungna att trycka in våra hostaknappar och asgarva. Vi klarade inte av att titta på varandra.
Det kanske hördes i radiosändningen.
Kan ha hört. Kan ha hört.
Se om det kommer påverka arenarankingen på Skandinavien. Vi har ju topp 5 kvar. Det kommer nästa gång Thomas Johansson kommer hit. Skandinavien är ju med där, det vet vi, att de är topp 5. Frågan är högt upp.
Det där är ju ett stort minus. Det är med livet som insats som man kommenterar matcher där.
Arenan är inte gjord för att lättjobbad för oss, ska jag säga. Men det är inte det som rankingen går ut på.
Nej.
Eller det är ju ganska rörigt.
Ja. Ja, men den är mycket vass. Trycket där inne när det är fullt är ju... Det är hockeymagi faktiskt.
Mm, och det var väldigt härligt där i söndags också. Det var väl inte smockfullt, men det var väl runt 10 000 på plats, tror jag. Så det var skön stämning.
Vi ska jobba den här veckan också tillsammans i studio, Lena, på Sweden Hockey Games. Hur går det i VM? Hur går det i VM? Vad säger ni? Alltså, Tre Kronor. Har vi vid den här tiden har man inte... Vilka
NHL-spelare blir... Ja.
Men alltså, nu ska vi veta att ishockey-VM denna vår avgörs alltså i Köln i Tyskland och i Paris.
Intressant kombo.
Frankrike, ja, de tyska och franska ishockey förbunden har delat på detta. Och enligt våra kollegor på TSN i Kanada, Gord Miller och Ray Ferraro, som är för övrigt mycket lyssningsvärt att följa om man vill utveckla sin kommentering och samspel och så här. De har ju också en som står mellan bänkarna där och Ferraro och sen kör Miller där uppe. Men det är mycket bra. Men i alla fall så säger de det att när det blev klart att Kanada skulle spela i Paris så har de redan upptagit en väntelista.
Det blir världens
bästa
lag.
Så många spelare vill komma därför att kanadensarna bjuder med sina familjer också. Ja. Så att så många vill uppleva Paris. Så att,
du säger är att Kanada vinner VM.
Nej, för när de kommer till semi då åker de hem för det är nämligen Köln.
Nej, men Köln är också en superstad.
Ja, det.
Vi hade hockey-VM där 2001. Ja. Det var en enorm arena.
Och även 2010 faktiskt.
Det missade jag. Men det kan jag inte ändå. Men vad jag vill ha sagt är att
nej, jag tror inte att det hände faktiskt.
Nej.
Det hände bara om Lasse är där.
Ja. Om du inte är där har det inte hänt.
I någon mening, avvakta vilka profiler som kommer med i de olika länderna innan vi börjar spekulera. För hockey-VM är ju ett sånt evenemang att man behöver veta det innan man tar för
ja, men det är otroligt utslagsgivande vilka spelare som kommer med i varje trupp, såklart.
Vi börjar med Sweden Hockey Games den här veckan.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Och Lena Sundqvist dessutom. Och vi har en mycket prominent gäst på väg in till oss också om en kort stund.
Ja, så är det. Med anledning av förra avsnittets namn som ju kallades advokatattacken. Och det handlar ju om min debut i rätten. Där inte minst du, Lasse, och faktiskt 50-talet inlägg på Twitter har reagerat på hur jag blev behandlad utav en advokat.
Ja, ska det gå till så här i en rättssal undrade jag när de försökte få dig att framstå som att du inte var vid dina sinnens fulla bruk helt enkelt.
Jag hade haft en utläggning om Stefan Holms karriär och pratat en del om Stefan Holm och i Solna tingsrätt. Och då lät det så här ifrån advokat Daniel Thornberg.
Jo, du talade nästan i tunga här alldeles nyss. Jag förstod inte vad du menar.
Vad menar du?
Ja, jag tror att du står av Stefan Holm och Stefan väldigt många gånger i rad.
Vad menar du?
Ja, vad menade du? Jag undrar vad menar du med att uttala det på det sättet?
Stefan Holm?
Ja.
Stefan Holm?
Ja.
Ja. Nej, men det är ju det han heter.
Ja, men vad menar du med att uttrycka det på det sättet?
Jag förstår inte vad du menar med frågan.
Ja, nu har vi nästan där igen, talar i tungor, men ungefär så.
Jag tycker det här uttrycket är lite sådär, jag reagerade inte förra gången, men nu gör jag det.
Ja.
Snälla, använd något annat, för det har en helt annan innebörd. Och skulle jag skulle bli tillsagd så skulle jag blivit arg. Jag vet att Tommy verkar ha bra
tålamod. Bra tålamod.
Jag har inte det. Säg inte det.
Ja. Och jag beklagar det.
Tala i tungor, ja.
Men alltså, blev du kallad till Solna tingsrätt för att sitta och bli förolämpad?
Just det, det var det som den frågan du ställde, Lasse, för du blev ju lite förbryllad.
Ja, och nu har vi alltså Thomas Bodström, alltså att få ha en tidigare justitieminister till bordet, jag har slips på mig, Thomas, det är för din. Thomas Bodström är, som ju är advokatjurist. Välkommen till Sporthuset!
Tack så mycket!
Varje gång jag pratar med dig känner jag ändå att jag vill ta upp din allsvenska karriär med AIK. Hur bra var den?
Det var väl en ganska genomsnittlig karriär, tror jag. 3 säsonger och 3 mål. 50 matcher. Det närmaste jag kom landslaget var att Olle Nordin knackade mig på axeln och sa, bra match, grabben.
Men det är inte alla som har kommit så långt. Ska man ändå vara stolt över.
Ja, det är strålande. Thomas, hjälp oss nu. Det här var alltså, du hörde ett par klipp ifrån när Tommy var kallad som vittne och advokaten här som gick på honom en aning, kan man väl säga. Och den rösten som dök upp, det var domaren i Solna tingsrätt som uppmanade advokaten att sluta använda sig av uttrycket tala i tungor. Din allmänna reflektion bara till att...
Min allmänna reflektion var att det var ju inget riktigt förhör, va? Man får alltså vara ganska oförskämd på så sätt att man får frågasätta om man talar sanning och så vidare. Men det ska ju vara genom frågor. Här borde domaren och kanske också faktiskt egen advokat sagt till advokat, ställ frågor istället, det är ett förhör här. Vad du tycker, det kan du återkomma till i pläderingen. Så skulle man kanske ha reagerat, va? Men framförallt var det ett väldigt misslyckat förhör. För att är det någonting man inte vill som advokat, det är när det blir tjafs med vittnet. Och här börjar jag ifrågasätta, vad menar du? Vad menar du? Och så där. Och då kan jag säga att det tjänar inte den advokaten på. Eller den sidan. Därför att man vill ju komma någonstans med förtid. Därför man ställer frågor. Man vill ju komma någonstans. Man vill få vittnet kanske framstå som osäker eller till och med ha tagit fel. Eller till och med någon gång kanske ha ljugit. Men om man håller på att tjafsa så här så blir det ju ingenting. Det blir pannkaka. Så det var ett misslyckat vittnesför. Man får inte kränka vittnen i sig. Däremot får man ställa frågor där man frågar sig till trovärdigheten. Och det är naturligtvis en svår balansgång ibland.
Men ja, exakt.
Det ska, det viktigaste är, frågorna ska ha relevans. Då kan man ju vara så att man frågar sig till trovärdigheten naturligtvis. Men det ska ske genom förhör. Det ska vara frågor hela tiden.
Någonstans känner jag så här, Thomas, att om jag skulle nu bli kallad av någon obskyr händelse som vittne, jag skulle bli lite osäker på att åka dit alltså. För man vill ju inte,
ja,
man vill ju inte hamna i...
Det är någonting som man själv väljer, utan man har en vittnesplikt i det här landet, så alla är skyldiga att vittna. Och åker inte dit så kommer polisen hämta dig och kör dit. Eller får du betala en massa viten, och man kan till och med bli häktad för att man inte vittnar. Men ett bra exempel är så här, på när det är relevans eller inte. Många kvinnor upplever ju väldigt kränkande frågor i rättssalen. Och då kan det vara så här att man får inte ställa frågor till exempel om, jaha, hade du inte väldigt kort kjol och var väldigt utmanande klädd? Det får man inte ställa frågor i någon slags karaktärsfrågor. Däremot om kvinnan har sagt att jag hade långbyxor på mig i alla polisförhör. Och sen, eller hon säger haft kjol och så säger hon i förhöret att jag hade långbyxor på mig. Då måste man kunna säga så här, nej men var det inte så att du hade en kort kjol på dig egentligen? Förstår ni? Då har ju det relevans i målet för hon har sagt annorlunda tidigare. Men det är inte för att hon har en kort kjol i sig som det är frågan om.
Mm.
Så att alla frågor ska ha relevans. Och om någon börjar säga att man talar i tungor så tycker inte jag att det är relevans.
Glasklart, Thomas. Och om jag någon gång blir kallad som vittne så...
Snälla, åk dit.
Det är lika bra, känner jag.
Ja, just det.
Ja. Bra.
Kalasbra, Thomas. Tack så mycket.
Tack.
Okej.
Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då, hej då.
Ja, men det var ju... Han är tydlig alltså. Det märks att han har varit justitieminister, eller?
Jo, men verkligen. Och vi har ju fått, flera reaktioner. Inga Tingström bland annat, som är en ivrig lyssnare till Sporthuset, det gläder oss. Juriststudent inne på just det här, att försöka få ett motståndarvittne att verka svårförståelig eller opolitlig. Han har skickat ett mejl om detta och förklarat detta också. Men han är inne på precis samma sak som Thomas Bodström här berättar för oss, nämligen att det här var ju helt misslyckat från advokatens sida.
Mm.
Tycks det?
Han plussade ju för mig här också, säger jag. Alltså studenten.
Jag
njöt verkligen på vägen till föreläsningen att lyssna av hur du förde dig i rätten. Det var inte så jag kände mig, kan jag säga, när jag satt där.
Nej. Du sa att jag fick läsa upp den delen av mejlet jag ville.
Men du, nej, men så att, okej, man får, det kan bli ganska tufft där inne, det får man vara beredd på, men det måste ha relevans. Och att det inte hade det i det här fallet, det är summeringen från Bodström uppenbarligen.
Skönt att prata med en person som, ja, dels han var ju allsvensk fotbollsspelare och justitieminister, det tycker jag är en god kombination. Men att vara så tydlig, vilken tillgång som advokat, som jurist, att ha den här knivskarpa synen som vi direkt fick av Thomas Bodström. Han är möjligtvis inte rankad som den bästa i Sverige, eller?
Nej, ja, just det, precis.
Öppet hus i Sporthuset.
Det är verkligen öppet hus alltså. På torsdag om en vecka när den här avsnittet kommer ut, den 16 februari, då kan ni vara med och uppleva Sporthuset live med oss tre. Eller hur, Lena?
Mm. Tycker vi att alla ska komma och göra. Mm. Ta chansen.
Verkligen. Och då, det är ju en SHL-omgång där på Leris. Då, i samband med att vi sänder det här, så att det passar ju bra, och du som är SHL-konnoisseur, att du finns med oss då också. Klockan 18 är det som gäller. Var då någonstans?
O'Learys 12 i Stockholm, det är i Globenområdet. O'Learys 12 i...
Under Tele2 Arena.
Globenområdet, klockan 18, ja. Och det är alltså en uppmaning till er att söka upp mer info om ni vill på O'Learys 12s hemsida.
Mm, alltså om ni googlar O'Learys 12 och sen då kommer ni hitta till dem och då kommer det upp
heter
direkt.
Heter de 12?
Ja, 12. För det är O'Learys 12 Stockholm heter, du bor ju där, det är ditt hem. Mm.
Alltså, du bor inte ju, på O'Learys, men nästan till.
Vilka är de 11 andra?
Men det är väldigt konstigt.
Jag och mina 11 syskon bor på O'Learys.
På O'Learys 12, ja.
Men det är alltså 12 Stockholm. 12
det heter
Stockholm
ju
heter
hela det som är under... Tele2 Arena som byggdes i samband med arenan. Där finns ju massa restauranger och andra grejer. Jaha. Som heter 12.
O'Learys restaurangen, har varit inne där eller?
Mm.
Det är ju den är rätt imponerande. Det är
en stor.
Ja, det är en riktig läktare där de poddåskådare som dyker upp då kommer att få sitta.
Ah.
Den 16 februari klockan 18. Kom dit!
Högt i tak i Sporthuset.
Jag har en tyckare idag som heter Sparken. Och den låter så här. Ett gäng SHL-klubbar har bytt tränare den här säsongen, rätt eller fel. En fungerande elitklubb ska, som jag ser det, driva så här. För det första, en tydlig spelidé. För det andra, en coach som lirar med spelidén och klubbens kultur. För det tredje, spelartrupp rekryterad efter spelidé. Och för det fjärde, vi förändring väntar inte för länge. Om vi ska stämma av hur respektive klubbar agerat eller inte agerat i min syn, med hänsyn taget till nyss sagda följande. Karlskrona har agerat för sent om Holmberg inte är rätt person i klubben är en förändring i februari månad verkningslös. Luleå har också agerat för sent, kan dock vara ett vinnande drag inför nästa säsong. Rögle, byte av assisterande tränare, det är kosmetiskt agerande utan minsta effekt i någon del. Örebro är illa ute. Vad står Örebro för? Vilken ishockey vill de spela? Därefter kan tränare och stab sättas när frågorna är besvarade. En klubbs långsiktiga tänk är avgörande för hur i alla fall jag ska bedöma kortsiktiga förändringar. Ibland kan det nämligen vara rätt väg att gå när headcoach får sparken.
Mm, det där har vi varit inne på tidigare också, har jag för mig, eller om det är andra forum jag diskuterar det här. Om man jämför hur en ishockeyförening sköts och jämför det med ett mångmiljonföretag, vilket ju en ishockeyförening SHL faktiskt är, så är det ju anmärkningsvärt på flera poster, olikheterna mellan det, för sen man tycker att det borde vara ganska likt, och det här är väl en del i det. Sen är det ju också svårt att dra alla över en kam om det är rätt eller fel att sparka tränaren, det beror ju som sagt på förutsättningarna, men som du är inne på, Karlskrona där i den sits de är i nu, så är det ju för sent om de nu tror att det är felet. Sen är det ju en annan effekt där också, där ja, visst, de går dåligt nu. Men sett över hela säsongen så har han ju fortfarande gjort ett bättre jobb än vad någon hade kunnat tro. De kommer undvika kval, vilket var deras målsättning inför säsongen.
Och bättre än i fjol, med andra ord.
Men en grej med Karlskrona bara, alltså, de har ju gjort coachförändringar inför och under säsongen som visar lite grann med att de inte är 100% nöjda med Holmberg.
Men då var de ju för svaga, då skulle de ha gjort sig av med han inför säsongen, precis, inte i februari månad.
Exakt.
Hade de gjort det då, med oavsett hur bra han gjorde det i fjol, med just de grejer som du är inne på, han är inte rätt person för att leda Karlskrona framåt med spelidé, med vad de nu har för argument, då skulle de gjort det inför säsongen, verkligen, inte nu.
Nej, så det är på ett sätt lite fekt att göra det så sent, kan jag tycka också. Men det som är noterbart är ju att han har inte varit övergripande coachansvar, utan det har vi sett tydligt från bänken att det är Ove Molin som har varit det. Han var det från början, sen ändrade man och tog in Ove Molin som huvudansvarig, men Holmberg har fått sköta media fortsättningsvis trots att han bara har coachat forwards. Vi såg sett klipp på det också när vi hade coachkamera på Holmberg, att det är så det har sett ut, som han har liksom fasat ut honom lite grann längs vägen, och det är, till slut så slutar det med det här. Så att det är lite annorlunda situation än till exempel Luleå då, just KK-fallet.
Men alltså att använda en hel säsong för att fasa ut en huvudtränare, det tycker jag är helt fel.
Och då känns det
ju
ännu konstigare att göra så här, för vad tror de att de ska få för effekt på det då, om det inte ens...
Men det är ju ekonomi såklart. Mm. Jag menar, de har inte råd att sparka tränaren, och så får han vara kvar så länge. Hur mycket har han kvar på avtalet? Går det ut i år eller?
Ja, han hade ju 2+1. Så att, och det här, så det andra året gick ut nu.
Då väntar de så länge som möjligt. Och så, för jag menar, Karlskrona har ju halkat snett med pensionspengar och vad det nu var till spelarna. Så att det är klart att det är ekonomi bakom det. Men det är kortsiktiga lösningar. Du ligger illa till som klubb när du hamnar i de lägena.
Men det är också väldigt mycket ekonomi om man åker ur serien. Så det är en farlig väg också att ha kvar någon bara för att han är dyr. Så att säga. Eller?
Ja. Ta Malmö FF som ett exempel, med en tydlig spelidé, vad de vill genomföra. De tar en coach, Magnus Persson, som stämmer in på hur de vill lira fotboll troligen, och som stämmer in i Malmö FFs kultur, den klubbkultur de står för, och sen har de en spelartrupp som kan följa spelidén. De är ju helt rätt på det. Jag tycker det finns frågor om Djurgården också, Djurgården Hockey, som ju inledde uselt med poängskörd, och vi har haft Thomas Johansson, han är ju med i vår vad var det du sa? Puttrande panel eller vad det var?
Puttrande, pulserande poddpanel.
Någonting, ja, så var det, ja. Precis. Det var någonting på P. I alla fall. Nej, men alltså, jag tror Djurgården har ju en, som jag uppfattar i alla fall, ganska tydlig spel. Det är hur de vill spela ishockey. Till det har de en coach, Robert Olsson, som de uppfattar spelar med deras idé. Sen hur han är överens med Djurgårdens klubbkultur, det kan inte jag svara på. Det är mer plus och minus, känns det som. Och sen ska de då ha spelare, och det är där jag tycker fortfarande att de kanske måste arbeta med att hitta spelare som passar ännu bättre in i deras spelfilosofi. Men de gör ju rätt som behåller Robert Olsson. De gör ju rätt som sitter ner och tar, och de har ju ändå en möjlighet att gå till åttondelsfinal, trots att de inledde så pass svagt som de gjorde. Så att jag tycker att de gör rätt i det här spelet.
Och det är ganska starkt att göra det, för i många fall när en huvudtränare får gå, så är det ju just för att behaga fans, sponsorer, för att visa att vi gör någonting när det går dåligt. För det ser man väl i de flesta fall, det är ju sällan, när ett lag går dåligt är det ju sällan så enkelt att det kommer in en ny tränare och helt plötsligt blev det här laget så mycket bättre. Oftast handlar det om vad du har för spelarmaterial, men det är ett lätt sätt att visa, nu gör vi någonting, vi agerar, vi sitter inte bara här och tittar på när det går dåligt.
Men jag tycker, Luleå, är det inte så att Stefan Nilsson skuggan ska ha det här jobbet nästa år? som han flyttas till nu.
Sportchefsjobbet.
Så är det.
Ja, efter Lars Ostenberg. Jag menar, då känner jag så här att Luleå, det de gör, det, för det, då kommer väl Thomas Bulan Berglund in som huvudtränare, mm. och så behåller de Petter Nilsson, eller Petter Larsson Nilsson som han heter numera.
De har dragit in alla som var med i det här SM-guldlagen 96. Alla de kan från det laget har tagit in i organisationen.
Men då startar man ju den förändringen redan nu egentligen, och det kan jag ju nästan se positivt på ur det perspektivet att här behöver ju Skuggan komma in i det jobbet som han ska ta över efter Ostenbergström till nästa säsong redan nu, så det är ju ganska smart gjort att göra det perspektivet. Det var därför jag sa här i texten att jag tycker att det är lite spännande att se vart Luleå tar vägen. För alltså, utan minsta tveka, jag gjorde ju min senaste Brynäs Luleå. Vilket lag de har. Jättebra. Och då ändå vinner de, men vägrar ju vinna. De har ju inte en trea på så länge, så jag kan inte räkna så långt. Det är längre än O'Learys 12. Mm.
Men jag är ändå, du är lite skeptisk till det faktiskt, nu när jag tänker på det. Att överlag att bara köra gamla spelarikoner. Alltså, Luleå har tagit ett SM-guld 96. Och det är allihopa de drar ihop i den här ledarstaben. Det är Burström, och det är Bulan, och det är Petter Nilsson var också med, va? Och det är Skuggan. Och det finns säkert några till. Och jag vet inte, är det verkligen de som är bäst ledare för Luleå?
Det är det jag menade också, att jämföra det med ett företag. Så kan man ibland fundera på vilka meriter som folk kommer in på ledande positioner i ishockeyklubbar utan att peka ut några. Att bara för att du var en bra ishockeyspelare innebär det inte att du är en bra sportchef, bra general manager, bra vd eller vilka jäkla positioner de nu sitter på. Hade det varit så enkelt så hade Modo fortfarande varit i SHL. För de hade både Forsberg och Näslund och Svartvadet inblandade i organisationen när de åker ut. Och det är det jag undrar, på vilka meriter sparkas Skuggan nu snett uppåt.
Exakt,
till en GM-position.
Färjestad har haft en sån historik också, Lena. Och en del har varit bra, men andra, Mattias Johansson har varit inne och vänt, mm. och några andra också som inte har funkat lite, som var spelarikoner. Jag hänger på med ett ämne här som det är ju någon så här kärleksbombning 2.0 bara. Det är egentligen inget debattämne, men vi måste ändå ta upp det här med Super Bowl, tycker jag. Super Bowl kan vi väl döpa det här till. Alltså, för en tid sedan så kärleksbombade jag ju Super Bowl, och känslorna tog fart när det gällde finalen i amerikansk fotboll. Evenemanget som får hela USA att stanna upp, över 100 miljoner tv-tittare. Häromdagen, 51:a upplagan då, i Houston, Texas. Upplösningen gör faktiskt det här till den största genom tiderna. Alltså så gott som utan konkurrens, den största genom tiderna. Här pratar vi dramaturgi, alla Hollywood upphöjt i, ja, jag vet inte vad. Atlanta Falcons kom till finalen orutinerade, nederlagstippade. Laget hade aldrig tidigare vunnit en Super Bowl, men var segervissa, kom till finalen med ligans bästa offensiv. På andra sidan stod två personer redo att skriva historia. New England Patriots coach Bill Belichick och quarterbacken Tom Brady. Matchen handlade då sen om en total dominans utav Atlanta i tre kvartar. Gjorde allt rätt, ledde matchen med 21-0, 28-3, ett överläge som inte ska gå att hämta igen. Under 50 år Super Bowl så har aldrig ett lag tagit in mer än 10 poängs underläge. Och nu lyckades alltså New England Patriots vända 25 poängs underläge på mindre än en kvart. Det är en stor idrottshistoria. Och jag pratade om det här The Helmet Catch, som är det klassiska ögonblick i Super Bowl-historien. Nu finns det ett nytt, och det här är alltså ännu värre catch. Gå in och googla på YouTube. Upphämtningen här som fullbordas utav Julian Edelman och hans redan klassiska crazy catch. En kanske galnaste i Super Bowl-historien. När han på något mirakulöst sätt lyckades fånga bollen innan den nådde marken, och som gjorde att New England Patriots upphämtning var ett faktum. Here's Edelman broken up and the pass is no sign yet. Edelman comes down with a football and they're saying it's a catch. And we'll get another look at this. Alford knocked it up into the air and let's see who comes down with it. Oh, that's a catch.
Oh my God.
That's incredible.
Ja, det där var ju magi på högsta nivå.
Ja.
Ni har sett räddningen här också.
Sex domare rusar in där och har sina åsikter och synpunkter när de hämtar upp.
Det var alltså 3-28.
Ja, just det. Och i det här ögonblicket så står det ju alltså då, när detta sker så står det 28-20 till Falcons. Mm. Och sedermera blir det ju då, det här var ju inte en touchdown, men sedermera blir det ju då kvitterat och förlängning.
Och sen kommer då det sista då, och det här pratar om med en av de största i amerikansk idrott, Tom Brady, som kanske många här inte har koll på, som också får fixa det allra sista som händer. Han är inblandad i det sista avgörandet precis på slutet. The great Tom Brady had completed 10 in a row. Now second and goal. 319! Toss to White! He's in!
the Super Bowl. Brady has his fifth. What a comeback.
Otroligt häftiga effektljud. Alltså, hur många mikrofoner har du inte de nära spelet? Men det är klart att det är väl precis att det är en touchdown det där, va? Det är väl precis att han är... Men de är ju så supersnabba här i alla... Men vilken comeback, alltså att vända det där såklart. Mm. Men Tom Brady blir ju rubrikernas man på flera sätt. Inte minst med anledning av New England Patriots alltså relativt sett krig med NFL-ledningen efter den här Deflategate, när Tom Brady dömdes för att släppa ut luften i bollarna på något sätt. Men jag menar hela, och när NFLs högste kommissionär där kom ner, vad han nu heter, så blev han ju totalt utbuad av New England Patriots fansen. Alltså Patriots, de hatar ju honom, va? Mer eller mindre. Starkt ord, men i det här sammanhanget stämmer det, va? Är ägare, coach, Tom Brady den store himself och alla fans, det är, de hade ju skakat hand, Tom Brady och den här, jag tappar namnet nu, på NFL-bossen där på presskonferensen, och det var ju stort nyhetsvärde i efterdyningarna till detta, faktiskt.
Men anledningen till att uppmärksamma det är att jag känner att fortfarande, trots allt, även om det kanske blir fler och fler, så är det väldigt, väldigt få som följer Super Bowl i Sverige.
Kan ju också bero på tidpunkten för den.
Ja, men jag tänker också att amerikansk fotboll, jag menar, det är ju en annan värld för oss på många sätt.
Så är det, ja. Så är det. Man behöver ju, om man inte har följt det innan, så behöver man ju några matcher innan, ja, man kommer in i det och verkligen kan uppskatta sporten.
Men det är ju så, vi brukar ju säga så att det är osvenskt, säger vi om några saker som vi, men det här är ju så oamerikanskt. Det vill säga att de spelar ju bästa vän. Mm. På hela vägen fram i slutspelet så är det bästa av en match. Mm. Och det beror ju på att de kan ju inte spela 7 matcher de här. Det är ju så pass krävande.
Man
det är
så mycket
skador. Ja, just skador och smällar och grejer. Så att de kan ju bara ha en match. Ja. Och en sanslöst stor match. Och tänk att den får den här förändringen, den här händelseutvecklingen. Det är ju anmärkningsvärt. Jag såg på Aftonbladet TV, Claes Åkesson intervjuade den som förde NFL till Sverige och svensk TV. P.A. Gulle nämligen. Mm. Det var ju kul, de två som har så många hockey-VM ihop. Nu intervjuade Claes Åkesson som programledare där för intervjuade Gulle. Men han tog ju 1989 till TV3. Och han stod ju med propeller i fluga på inneplan och bjöd ju in oss till att förstå vad NFL var. Det är ju en otroligt häftig sport med så enormt, alltså staberna. De har ju en headcoach där som går med... Och Motorola är så här supertydlig sponsor till på den här headsetet de har. Det är så oerhört tydligt, va? Men sen är det så många coacher. Det är coacher för offensiv och coacher för defensiv. Och det är för wing som springer på kanten. Och de som står i mitten och buffar. Och det är bla bla bla. Uh-huh. Och sen är det den stora hjälten då, quarterback.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Hur tar man kontakt med oss egentligen?
Twitter @sporthuset eller vår e-postadress som är sporthuset@houseofsports.se.
Fattar du varför han säger snabela på mailadressen men inte på Twitter?
Nej.
Inte jag heller.
Han är halvt med.
Ja.
Mm. Nej, men alltså det beror på.
Kör man med snabela numera eller?
Sveriges Radios språkdirektiv gäller väl?
Ja, men det var ju när du var 1999.
Nej, det gäller fortfarande. Okay. Och då är det så här, Sveriges Radios språkdirektiv, så vitt jag vet, säger snabel-a i e-post och den säger att i Twitter-sammanhang.
Är det så?
Ja, visst.
Vi har ju haft ett replikskifte när det gäller elit kontra bredd med podden Svensson surrar sport. Och PG Falström, som ju är, ja, vad är det egentligen, forskare och har doktorerat i...
Oj. Coaching, va?
Ja, och han har ju, det blev ju reaktion direkt när Lasse i samband med junior-VM sa att det är fult att, blir fult att vinna i Sverige. Och att det helt enkelt är så att vi pratar för lite elit i svensk idrott. Bredd är jätteviktigt, och du var väl med när vi hade det första gången, Lena, pratade om det. Så det har varit pingpong-repliker mellan de här två poddarna. Lasse ställde ju en fråga för något avsnitt sedan till PG Fahlström direkt. Ge oss en förklaring till då varför Sverige har gått så mycket sämre i de här slutspelsmatcherna i JVM än vad de gör i seriespelet. Och vi kan bara lyssna till, för han ger sig på en förklaring och den låter så här.
När jag tänker så kan jag tro att kanske att vår hockeyutbildning inte gör att man är riktigt färdig just matchspelsmässigt när man är 18 år. Att de är duktiga hockeyspelare. De är duktiga tekniskt, de är duktiga taktiskt. Men vi har inte riktigt samma tuffa ligor som de har. Lika hårda juniorseriematcher, lika många jämna matcher. Och då innebär kanske att när det kommer till dem så är man inte lika färdig där som man är kanske i andra avseenden som spelare. Och det skulle kunna förklara också varför ganska många svenskar får kanske spela en säsong i AHL innan man tar sig in i NHL. Att man ska in i ett annat matchspel. Och jag ser inte det som ett jätteproblem. Alltså det är klart att när vi sitter och ser på junior-VM så vill jag också att de ska vinna.
Men det vill man ju.
Men samtidigt så kommer jag klara, och det är klart att de försöker vinna alla matcher. Men samtidigt så är det ett junior-VM. Det är alltså, om man ska uttrycka det lite elakt, det är en ungdomstävling. Och det är egentligen där och då också en utbildningsprocess som de är i. Och då kan jag tycka att är man långt fram varje år så är det väl så gott tecken på att man har en bra hockeyskolning så att säga, i Sverige, som att man kanske skulle kämpa sig till några jämna matcher i gruppspelet men vara sämre spelare så att säga. Så att det är en sån där fundering jag har, och det är inte för att vi ska vara liknöjda. Jag tror faktiskt att vi utbildar spelarna bra, men vi har inte riktigt samma konkurrens.
Ja, jättebra att vi har ett samtal om detta, och det är spännande att höra PG Fahlströms fundering kring vad det kan bero på. Jag tror min personliga uppfattning är att det ligger mycket i det han säger. Det vill säga att vi är inte tillräckligt väl matchförberedda, matchutbildade.
Och men är inte bara ett annat sätt att säga det som du var inne på, att det inte pratas elit?
Jag tycker att det
är bredd så långt upp i åldern också, som man är inne på. Visst, det är en ungdomstävling, men det är en ungdomstävling på elitnivå.
Alltså, men han menar också att när vi väl kommer upp på seniornivå, det han syftar på lite, det är också att det kan ta lite längre tid för svenska spelare att nå det här, i och med att konkurrenssituationen är lite tuffare där borta. Men slutsumman på seniornivå, det är det som är det intressanta, även om vi såklart vill att det ska gå bra även i ett junior-VM.
Jag tror att det finns flera idrotter som upplever att det finns ett tapp i antalet utövare i kategorin 16-20, 16-21 där någonstans. Det gäller både killar och tjejer. Och det är någonting man måste arbeta med, hur man ska lösa. För det är nog en stor del av utmaningen för att upprätthålla en hög konkurrenskraft även i de här åren. Men menar jag på så här att du vet, det här är 19-20-åringar. Nu var Rasmus Dahlin med 16 år här, det finns ju undantag. Men alltså det riktas ju ändå till de som är, någon snittålder är väl 19 år i ett junior-VM-lag. Då tycker jag att då bör man kunna ha kommit längre i att vara matchförberedd.
Och framförallt som hockeyn ser ut nu mer när de kommer in yngre, framförallt i Sverige. Tar man tillbaka några år så var det ju inte SHL-spelare som var på junior-VM. Då var ju det juniorspelare eller möjligen i något seniorlag på lägre nivå. Nu är det ju SHL-spelare, det är AHL-spelare, det är för guds skull NHL-spelare på vissa. Vi får inte ens med alla spelare i junior-VM för att de är professionella spelare i världens bästa liga. Så där har ju också utvecklats, om man jämför nu jämfört med tidigare. Då kanske det hade hållit. De är unga, de är inte riktigt matchvana ännu för de har inte spelat på den nivån. De är ju professionella hockeyspelare. Alla våra spelare i junior-VM är professionella ishockeyspelare, även om de är unga.
Men, och jag menar både vi i den här podden och PG Fahlström och
Svensson Surra Sport
i den podden tar ett ansvar här, tycker jag, och pratar om elit. Därför att det är det jag är ute efter. Vi måste börja prata om elit. Så det tycker jag är bra. Och att det ser ut som det gör är inte konstigt. Jag sa det i förra podden, jag säger det igen. 2 miljarder kronor från staten delas ut till Sveriges föreningar via Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbunden. Och då går 95% av de 2 miljarderna till bredd, barn och ungdom, integrationsprojekt och jämlikhet. Så att elit har en försvinnande liten del. Och därför är det inte konstigt att vi i avgörande delar pratar om allt annat än elit.
Vi stänger replikskiftet poddvägen, men han hälsade via Twitter, PG Fahlström, att han tyckte det var en intressant upplaga när vi pratade om det här senast. Det skulle vara spännande att fortsätta. Får man vinna diskussionen? Lämpligt forum? Frågetecken. Så du kan höra av dig, Lasse, kan ha en egen debatt på i något seminarium någonstans, du och PG Fahlström, om detta. Det kommer ganska kul mejl, tyckte jag, just apropå det här, från Oskar Ingström. Något som jag tycker är fascinerande med alla förslag om att ungdomar inte får sållas ut och satsas på för de här 13 år är klassiska vi i femman. Det är alltså okej för gemene man i Sverige att barn som är 11 år gamla ska tävla i kunskap. Först då ska det alltså vara en utslagstävling klasserna emellan, och sen om klassen går vidare så är det bara ett fåtal barn från varje klass som ska tävla för att vinna. Hur kan det vara okej med tanke på det som då sätts upp då med 13-årsgränsen? Det är sant, eller?
Men jag tänker att det är så många ögonblick och moment i livet när man förlorar. När man inte... man blir besviken och ledsen. Jag tror att man måste... Det kom ett annat mejl där det stod att man behöver vara lära sig vara en god förlorare.
Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Om du går igenom hela barndomslivet utan att någonsin ha förlorat någonting. Vilken chock när du är 14 och ska börja tävla och förlora din första tävling, match, vad det nu kan vara. Mm. Det är ju en del av att vara en bra människa också, att lära sig att förlora och hantera nederlag.
Ja, något av det bästa med idrotten på något sätt, den skolan, va? Är det inte det? Du som också har levt ditt liv i idrotten, Lena. Att på något sätt tåla motgångar.
Ja, men det känns det väl som. Det är ju en motgång. Jag tänker att det är ett bra sätt att lära sig som ung också. För det känns där och då som en otroligt tuff motgång att förlora en fotbollsmatch eller en turnering eller en final. Men det är ändå bara idrott. Så att det är ju ändå att lära sig att hantera motgångar utan att det är på liv och död, eller vad man ska säga. Mm. Att det är ett bra forum att lära sig motgångar utan att det behöver bli för tungt, som det ju kan vara med motgångar som kommer sen i livet kanske.
Det var Torsten Kassman som hörde av sig.
Stämmer det, i Linköping, innebandy han håller på med också.
Ja, och han skrev en rätt kul grej om vår podd förresten, som jag blir lite stolt över. Så här, jag och min dotter har skaffat oss följande rutiner eller sporthuset. I höstas stack vi ut och sprang cirka 16.00 på torsdagar. Synkade så att vi satte på podden exakt samtidigt. Nu är vi på gym med samma rutin. När exempelvis Lasse lackar så möts våra blickar och vi ler. Och när vi kommit hem så pratar vi nästan alltid om programmet vid matbordet. Underbart.
Mm, de har också fått,
vilken härlig rutin.
De har också bagage som inte har kommit fram. Du, en annan här.
Det har vi alla.
Lars Hultsten har hört av sig efter vårt förra avsnitt. Och han skriver så här: vi som är födda 1967, han tänker på mig då och sig själv uppenbarligen, växte ju upp med hjälten Ronny Pettersson. Vi pratade om honom i förra avsnittet. Men vi får inte glömma gamängen och talangen Gunnar Nilsson. Efter två säsonger i Lotus, en vinst i Belgiens Grand Prix 77, så drabbades han av testikelcancer. Och det var en cancerform som då var extremt dödlig. Idag har man mycket goda möjligheter att klara av det, men det var inte så då. Det här pratar vi 70-tal. Gunnar var med och bar Ronny Petterssons kista, men dog själv bara några veckor senare av sin cancer. Sveriges två F1-hjältar var borta på mycket kort tid och ingenting blev sig längre likt, skriver han. Och sen, jag vill bara nämna detta, Gunnars familj startade The Gunnar Nilsson Foundation och samlade in mycket stora summor pengar, bland annat med hjälp av George Harrison. Idag delar stiftelsen ut 4 miljoner kronor per år till forskning kring cancer. Men det här vet ni ju eftersom min radiokollega Fredrik av Petersen skrev boken The Viking Drivers, och så skickar Lars Hultsten med en bild av framsidan på Fredrik av Petersens bok om dessa vikingaförare, Ronny Pettersson och Gunnar Nilsson.
Mm. En passning till dig också, Lena, ifrån Andreas Johansson. Han är verksam i en mindre ishockeyklubb i Nässjö. Jag tycker att han börjar se problem inom ishockeyn där färre och färre domare kommer fram och rekryteringen av nya domare är väldigt svår. Problemet är att det är helt enkelt svårt med rekryteringen överlag. Och det han reflekterar över är att det i stort sett i varje omgång i SHL så beskylls domarna av det förlorande lagets supportrar för förlusten. Så har det kanske alltid varit, men han tycker att det har blivit värre i och med just sociala medier. Kom in lite grann på ditt tema som du har varit inne på. Under matchen med Karlskrona och Malmö så la Simon ut en interferenssituation, Malmös ledningsmål, på Facebook. Och så la man ut frågan om man tyckte det var utvisning. Och kommentarerna som kommer där, de är liksom... Alltså det, i stil med att någon skriver att man hoppas att domaren kör ihjäl sig på vägen hem. Fruktansvärt. Och så kanske mer vanliga kommentarer då som inte heller är bra när det egna laget förlorar. Jag undrar vad domaren håller på med. Är de helt blinda eller är det så tydligt vilket lag domarna håller på? Liknande kommentarer så hör man ju hela tiden. Och efter varje SHL-omgång. Och då kommer man in på det här med näthat, att det inte är okej. De här verbala attackerna mot domarna går bort helt och hållet. Och det jag menar och försöker få fram är att den här typen av inlägg medverkar till att få fram de som hatar domarna och skriva syrliga kommentarer som medverkar till domarnas tuffa vardag. Och i förlängningen så kommer det då bli problematiskt för när det gäller rekryteringen. Kan ni inte ta upp det här med näthatet mot domarna i sporthuset? Ni har ju även Lena där som svarat upp mot näthatet och blivit prisad för det i ett annat sammanhang. Hälsa Lena att hon är mycket bra kommentator också, säger Andreas. Tankegångar.
Mm, tack Andreas, får vi börja säga. Nej, men det är klart att det som domaren utsätts för påverkar rekryteringen, det tror jag absolut. Om du sitter där som ungdomare och ser hur de är, väl om någon ute på sociala medier, och ser hur tonen är mot SHL-domare i det fallet, så känner man ju inget jättesug att ja, det är det där jag vill göra med mitt liv. Efter varje dag på jobbet vill jag komma hem och ha en inkorg som är full av hatmejl med sådana saker som till och med jag önskar att du kör ihjäl dig på vägen hem. Det är ju fruktansvärt och jättehemskt och bedrövligt, och det är klart att det där är inte bra, inte i nuläget liksom mot de domare som utsätts nu, och i längre sikt att få in nya domare. Och det här är ju, ja, men det är det jag var inne på hela tiden kring den här problematiken. Det är ju ett eskalerande problem som inte bara har med idrotten att göra, utan hela samhället, det klimat som är, den ton som finns, där det någonstans har blivit okej att uttrycka sig så här, vilket det såklart inte får vara.
En av de bästa sakerna med sporthuset är att vi har inget hat i vårt sporthus, utan vi har byggt det på kärlek.
Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Världens mest kärleksfyllda sportlåda är tillbaka här. Förra gången var det nämligen en sublåda.
Mm, just det, lite, ja.
En liten
jag
låda.
Jag blev otroligt besviken när jag lyssnade på förra avsnittet och fick höra att det var en ny låda.
Ja, ja, det är tunn den lät, va?
Ja, men jag är väldigt glad. Jag tänkte då att ska jag komma hit den här veckan och så ska vi inte ha viktiga lådan.
Men Tommy som
väldigt glad att den är tillbaka.
Ja, den är tillbaka. Och Tommy som gjorde lådan förra veckan, han tänkte att vi har inte haft Peter Forsberg som kärleksbombning, så han skrev fyra lotter som Peter Forsberg på allihopa.
Nej, så var det verkligen.
Och när han drog det så stod det Peter Forsberg. Så nu är det Foppa som ska kärleksbombas.
Mm.
Och det är ju ett uppdrag som förpliktigar. Det känns ju bra att jag säger så också.
För eller hur? Och det är det här som har hänt hela veckan. Du som inte är på Twitter, det är det som har hänt hela... Min spontana reaktion när jag hörde det här var ju yes, Peter Forsberg. Sen inser man ju vars fan, om man får säga så, börjar man. Vad tar man med? Vad tar man bort?
Ja, exakt.
Alla har ju sitt eget favoritögonblick med Peter Forsberg. Och sen har det bara regna in under veckan. Åh, känn pressen Lena, du får inte missa det här, du måste ta med det här. Så att egentligen skulle vi kunna ha en specialavsnitt där vi bara pratar Peter Forsberg.
Det är en lektion, det är en svår uppgift i konsten Kill Your Darlings.
Mm.
Eller?
Mm, det är det jag har gjort i en veckas tid.
Varsågod.
Peter Forsberg, var börjar man ens när man ska kärleksbomba Foppa? Två OS-guld, två VM-guld, två Stanley Cup-titlar och en av världens absolut bästa hockeyspelare genom tiderna. Ja, det finns hur mycket som helst att säga om Peter Forsberg. Men vi tar ändå avstamp i Lillehammer den 27 februari 1994. Själv var jag inte ens 9 år fyllda när jag följde straffdramatiken tillsammans med min familj från köks-tvn i Arvidsjaur. Och där och då blev jag nog lite kär. Lite i Peter Forsberg själv, eller ja, ganska mycket kanske. Men än mer i sporten ishockey. Så magisk var han Foppa, redan då, att han kunde trollbrinda en totalt med sin briljans.
Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite ovälfloka rörelser, hämtar då fart, Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken, han utmanar Hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål!
Oj, oj, oj,
det är Peter Nilsson-mål! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats.
Ni skulle sett Mats Näslunds min när han gjorde den där dragrulla in. Han trodde inte det var sant. Och nu är det fullfart från svenska spelarna och de peppar, kom vi sa nog.
Mm, jag skulle kunna sitta här i timmar och prata om ännu fler matcher och mål som vi aldrig kommer glömma. Som Forsbergs kvittering i den osannolika vändningen mot Finland i VM 2003. Som hans insats och flera mål för Colorado i vändningen mot Florida 2009. Som än idag kallas The Greatest Comeback in Avalanche History. Men det känns som att vi har hört det förr. Som att vi alla kan historien om den magnifika hockeyspelaren Peter Forsberg. Men det finns också drag hos personen Peter som fascinerar mig. Han var i mångas ögon världens bästa spelare under en period av sin karriär. Men trots det svävade han aldrig iväg. Trots det slet han för sitt lag mer än för sig själv varje kväll. Och i TV4s program I huvudet på Gunde Svan finns en sekvens där Forsberg berättar om en matchrutin som i min värld säger extremt mycket om just personen Peter.
När du kom in i omklädningsrummet, speciellt på bortamatcher, så hänger ju tröjan med namn som man ser vart man sitter någonstans. Men då fick jag för mig att alltid gå dit och vända på tröjan när jag kom in i omklädningsrummet och vända med loggan utåt, för att det var för laget, man spelade inte för mig själv, utan då vände jag alltid, hängde med A fram så man
Nästan var det en signal till de andra i laget eller vem var det signalen?
Nej, det tror inte så många som visste om utan för mig själv sådär. Det var en liten grej att laget, var viktigare med laget än jaget. Det brukar lösas i alla fall.
Och det var också mycket av laglojalitet som Peter Forsberg tvivlade på att ställa upp i OS i Turin 2006. Han drogs med ljumskproblem och själv tyckte han att det kändes fel att åka iväg när klubblaget gick tungt. Skulle han då spela OS och komma tillbaka skadad? Han berättar i samma program att det var hans agent som övertalade honom att åka. Och väl på plats så var det dramatik kring om ljumskarna verkligen skulle hålla eller inte. Men det gjorde de och vi vet alla hur det slutade.
Sverige har 5 powerplay, Finland 3. Och då ska ni veta att de finska journalisterna som vi pratar med i paus ska återkomma till. Så här kommer Sverige med pucken i zon och Lidström skjuter från blå i mål!
Vilken kasse!
Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär. Och det går stolpe och ribba och in. Och Sverige gör 3-2 efter 10 sekunder spel i den här perioden bara. Kan man skjuta så fruktansvärt hårt?
Peter Forsberg tar sitt andra OS-guld och den gyllene generationen får vinna tillsammans. Och att alla de tre största, Forsberg, Sundin och Lidström, är inblandade i målet som avgör, ja, det är som att det vore skrivet i ett manus på förhand. Peter Forsberg älskade ishockeyn. Hans fot gjorde det inte. Foten som väl nästan är minst lika känd som spelaren Foppa. Foten som till slut tvingade honom att lägga av. Men innan det hade Peter Forsberg gjort allt i sin makt för att besegra just foten och smärtorna i den. Men den 14 februari 2011, på Alla hjärtans dag, var det nog mångas hockeyhjärtan som sprack när Peter Forsberg höll sin presskonferens, den sista som aktiv hockeyspelare.
Time has finally come. I'm here today to announce that I'm going to retire from the game of ice hockey. One thing's for sure, I won't be able to second guess myself. I really tried, and I tried, and I tried. And I'm really sure about my decision this time. It was not an easy decision. And believe me, the process I went through was even tougher. I've been very fortunate. I've been surrounded by great teammates, trainers, coaches, throughout my entire career. It is perfect for me to announce my retirement here in Denver. As a member of the Colorado Avalanche. And finally, I'd like to thank the great fans of Denver and around the world for their tremendous support and the way you embraced me. The way you embraced me from the beginning. Played hockey all my life. But I came to this decision that I played my last and final game. Thank you.
Jag vet i alla fall att jag grinade den här dagen. Och även om det är svårt att ställa spelare mot varandra och än svårare att jämföra tidsepoker, så ska jag ändå göra det just nu. Och utse Peter Forsberg till Sveriges bästa hockeyspelare genom alla tider. Ja, i mina ögon är han i alla fall det.
En enorm vinnarpersonlighet. En enorm, alltså han hatar ju att förlora så, och det märktes ju verkligen, han sprutar ju av sånt förlorarhat, hela han, och det bar ju hans omgivning också i någon mening. Han skulle gärna få hålla en föreläsning om elit. Peter Forsberg.
Kommer du ihåg i Nagano, det är ju ett misslyckande som har glömts bort lite eftersom sen kom ju Salt Lake som var en betydligt värre kvartsfinalförlust.
Men i Nagano, en aning hörru.
Ja, men i Nagano, då är det då så var det tungt när Sverige förlorade mot Finland, jag tror det blev 1-2. Och jag stod i intervjuzonen där då och då, apropå det du sa, han är ju mest knäckt av alla. Han hade ju en sån här huvud över huvudet liksom, så man, ja, de där bilderna, han var så knäckt alltså. Efter den förlusten. Så det är uppenbart där som du var inne på att det verkligen bet på honom. Sen en annan sak som jag tänkte på. Ja, men det måste vara speciellt för dig också Lasse. Du menar de här referaten som på något sätt är varsin ände av hans karriär. Och som är varsin ände av din radiokarriär också nästan. Ja, de allra första guldreferaten för dig nere till Kronor, det var ju faktiskt Mats Sundins avgörande, en annan riktigt stor 91. Svensk hockeyspelare.
Men han debuterade ju 92 sen i landslagssammanhang, ja. Peter Forsberg, och då blev ju Sverige också världsmästare, då var han ju VM-debutant. Det var många som var det i det där laget 92 för övrigt. Med Arto Blomsten som från Röd la in i Öppenby mot Finland 5-2 för att vinna guldet. Men alltså den här straffen han slår, Det var alltså så, för er som inte var med eller uppdaterade behöver minnas igen, att Sverige 1989 invigdes ju Globen i Stockholm.
Med, 5 år tidigare.
Ja, med hockey-VM, ja, precis. Och otroligt uppmärksam. Alltså, då var det direkt sen, att radion sände direkt från svenska förläggningar och käkade lunch. Sån här grej som idag fullständigt självklart sände alla direkt, men då var det ju en jättegrej.
De hade sån här paroll, going for gold. Sverige var ju regerande mästare ifrån Wien 87.
Just det, för då spelades inte VM när det var OS år, vilket det var.
Så det var regerande mästare och nybyggt Globen, upppumpat och Börje Salming och det var allt.
Och då möter Sverige USA och om det är 3-2 målet eller 4-2 målet för Sverige kommer jag inte ihåg, men strunt samma. Kenta Nilsson kommer fri från blå, den studs av for, och så kom Kenta Nilsson och han är ju en av dem, Mr. Magic alltså, han var ju magisk på många sätt. Han kommer fri och då gör han den här dragningen som sedermera Peter Forsberg gör på straffen. Och det var ju en unik dragning på den nivån då. 1989. Och det är det som då 94 blir att han gör, och i kommenteringen här, LG Jansson tjoar ju, kimmar ju, det är sällan jag har hört LG så uppsluppen som då, när han gör den där, så, oj, 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 och jag säger han gör en Kenta Nilsson, säger jag. Och det var alltså epitetet.
Det säger inte så mycket nu, men då gjorde det.
Det var epitetet på dragningen, så folk som då hade sett 89 förstod precis hur han gjorde den här dragningen på Corey Hirsch. Men det gör ju alltså Peter Forsberg i tilläggsstraffarna. Vi har alltså slagit 5 straffar per nation, vi går in i den sjätte omgången. Och då ska han, och med den enorma dramatiken som då är såklart, och Sverige hade ju haft ett uselt olympiskt spel 1994 i Lillehammer. Jag tror Pernilla Wiberg hade vunnit guld i olympisk kombination. Det var, eller alpin, ja, nordisk kombination var fast. Alltså så här, vad är det för något? Alltså, de slog samman tider i någon slalom och störtlopp eller någonting, och det var liksom ett svenskt OS-guld. That's it. Och så är det här sista tävlingsdagen, det sista momentet som är hela innan de ska släcka elden, så är det OS-finalen i ishockey, Sverige-Kanada. Och den är ju värd en helt egen historia också, med att Kanada leder länge. Det är amerikansk domare som inte plockar ut för någonting, och så helt plötsligt efter 17:30 i tredje så plockar han en kanadensare. Det var ju en sensation. Rob Hearn hette han som dömde. Och jag kommer ihåg, jag var så arg på honom. Men det gjorde han fall. Och så kvitterar ju Sverige till 2-2, 18:30 eller något sånt där. Thomas Jonsson tror jag från blå. Sen också Foppa gjort det här förarbetet. Det är han som håller pucken utanför teknisk och lurar. Han ser hur kanadenska försvaret agerar första gången, skiter i det då, spelar runt och så gör han exakt, och då har han fått ta 2-3 meter fram, eller 2 i alla fall, Thomas Jonsson, och nitar dit den till 2-2. Förlängning, inga mål, och så kommer avgörandet på straffar. Och efter det är Mats Dahlberg som sitter vid svenska bänken. Det var en radiobok.
Det kändes som man ville komma in i årskrönikan där på något sätt.
Ja, men alltså jag släpper, och så säger han, nu triggar alla Tommy Salo. Ja. Tommy Salo gör ju sen räddningen på Paul Carrias avslutande straff, och Sverige blir olympiska mästare för första gången i hockeyhistorien.
Det här är alltså mitt första idrottsminne. Ja. Det är ett rätt schysst minne att börja sin idrottsminneskarriär med, får säga.
Ja, men du glömmer det ju heller aldrig såklart. 9 år, köket, tvn, sändningen, dramatiken. Jag kommer ihåg, då skrev man ju brev på den tiden. Jag fick brev, ett idrottslag som hade varit på bortamatch och satt i buss och lyssnade på radioreferatet. Och bussen var ju fullständigt uppror alltså allihopa. Det var ju så otroligt spännande den här matchen. Och sport är ju så. Det går inte att glömma när man har fått en sån upplevelse, och det är det som är så starkt att arbeta med.
Som vanligt visar du prov på hjärnpsyke, Lena. Det är därför du har tagit dig dit du är. Du lyckas manövrera igenom Peter Forsbergs kärleksbombning. Låt oss plocka upp den viktiga lådan.
Jaha.
Det är din tur att kärleksbomba nästa gång.
Jaha, alltså. Vem ska dra? Martin, du får dra.
Martin.
Ja, jag tycker Martin ska dra. Ja. Nej, sitt kvar Martin, du ska inte gå. Du ska dra en låda. Så ja, precis. Ja. Martin har dragit den viktiga lådan, en gul lapp.
Då är det den spanska arenan Camp Nou.
Aha.
Camp Nou, ja.
Camp Nou.
Vi har ju haft en del arenor tidigare, men det var ett tag sedan nu.
Camp Nou.
En av de största.
Som jag kallar för Nou Camp.
Ja, det är det. Alltså, det där beror ju på om det är katalanska eller spanska. Va? Är inte det som är grejen? Camp Nou eller Nou Camp.
Viva Barça, viva Catalunya.
Ja, där finns det en riktigt skön inmarschlåt förresten för FC Barcelona. Häftigt. Camp Nou. Vi har faktiskt haft Santiago Bernabéu en gång i tiden. Men Camp Nou, du har väl varit där?
Ja.
Ja, såklart. Det är klart att du har varit på Camp Nou.
Jag kommenterade...
Det är inte som den där brandmannen sa som kom hem till dig när du hade brand hemma och sa, jag ser det här du sitter när du säger att det är på San Siro.
Då säger Tommy, som var hemma hos dig, när det brann hos dig, säger han bara som en bisats.
Ja, just det.
Men i alla fall...
det brann hos dig.
Ja, precis. Jaha, okej. Okay, det händer ju alla människor.
Ja, där med San Siro är ju roliga. Jag tror inte det brann.
Jag kommenterade OS-invigningen 1992 på Camp Nou. Det kan jag ju spara till nästa vecka i och för sig. Men det var ju en speciell upplevelse när Ralf och jag satt och kommenterade den.
Annars, så ni som vill vara med oss tre samtidigt live nästa torsdag, alltså den 16.
O'Learys 12 i Globenområdet.
Ja, precis. Klockan 18.00. Gå in på deras hemsida så finns det mer information där. Men det är ju faktiskt ytterligare ett avsnitt dessförinnan som ni kommer få uppleva. Men nu är vi klara för idag. Det här är avsnitt 79. Nästa torsdag så handlar det om avsnitt 80.
Kan det möjligtvis vara så att vi då pratar om Miracle on Ice?
Mm. Varför inte?
I presentationen av avsnittet. Lena, tack för idag.
Tack själv.
Tänk på fällstolen i Skandinavien.
Jag ska göra det. Jag vägrar göra matcher i Skandinavien.
Och tänk på stackars Arto intill. Tack för idag.
Hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.